Amen, och allt folket sa amen. Och tack Linnea och teamet, alltså det är ju bara för underbart att få lovsjunga på plats. Jag vet inte hur jag har varit med dig, men jag har ju nog haft lite svårt med det här att liksom känna att jag är riktigt med i den där lovsången när jag sitter hemma i soffan. Så det är en sån stor glädje att få se er här i kyrkan. Och jag sa i tisdags när vi möttes som team här och beslöt att nu öppnar vi upp kyrkan, så sa jag, alltså för mig är det så här som att släppa ut en kalv på vårbete. Så ni får vara beredda nu. Men vi har som vision för vår församling att vi vill vara en relationsbaserad församling, och då förstår ni att det skaver ju lite när man inte får se varandra i ansikte, och snart får vi se munnarna som ler också. Men idag är det fest, och vi kommer att bjuda på lite överraskningar här i slutet av gudstjänsten. Så du som sitter hemma i soffan nu kanske valde den vägen, så du kommer att ångra dig att du inte var här sen när vi går mot slutet av gudstjänsten. Men välkommen nästa söndag. Vi ska fylla den här kyrkan till bredden. Jag tror på det. Men det är, jag vill koppla min predikan idag dels till den vision som vi har för församlingen. Vi vill vara en relationsbaserad församling som gör lärjungar. Det vill säga lärjunge är den som följer Jesus, som lever som han levde, som studerar hans liv. Och sen vill jag också koppla predikan till att det imorgon faktiskt är vändagen. Jag har som rubrik nyckeln till ett rikt och meningsfullt liv. Och jag vet att det där låter kanske lite så där som amerikanska boktitlar, Fem steg till lycka, som jag har lite svårt med. Men sällan är väl livet så där okomplicerat att det liksom receptet finns i en medicin. Och tar du den så, liksom, så det liksom får du ordning på alla områden i livet. Alla så vet vi också att tar du för mycket medicin av en sort så kan det hända att det blir obalans. Och så får du lägga till en annan ingrediens för att få den där balansen. Och det kan vara så också för några med det som jag säger idag. Men de allra flesta av oss så lider av det här underproduktion när det gäller det här som vi ska tala om idag. Och därför så finns det också så många som brottas med tomhet, med meningslöshet i sitt liv. Nyckeln till ett rikt liv, rikt och meningsfullt liv. Ja, vad kan det vara för ett ord som jag är ute efter idag? Och skulle jag släppa frågan fri här nu så kan det hända du skulle tänka så här att ja, du skulle tänka som den där söndagsskolpojken. Ja, eftersom en pastor som frågar så är svaret säkert Jesus. Det är ett säkert kort. Ja, det är ett säkert kort. Jesus är vägen och nyckeln till ett rikt meningsfullt liv. Men det var inte den predikan jag tänkte hålla idag, utan jag tänkte faktiskt titta lite mera på vad det är han undervisar. Vad är det han lär de här lärjungarna som följer efter honom? Vad var det han talade om och hur levde han själv sitt liv? Och det jag tänker på, det är ett ord som börjar på A och så slutar det på A. Och så är det tre bokstäver där mittemellan. Ni får det där på skärmen. Jag tycker om korsord. Lite sådär korsordsklur här nu så på söndag eftermiddag. Ett ord som börjar på A, det slutar på A och så tre bokstäver där mittemellan. Någonting som vi har saknat väldigt mycket under pandemin. De allra flesta av oss åtminstone. A. En, det, är, andra. Hur var det nu? Andra. Ja, du saknar andra under pandemin. Åtminstone jag har gjort det. Andra människor. Men då kanske det sitter, ni vet, Ior, han som det alltid, den här i Nallepö, som det alltid regnar över. Och solen lyste över de andra. Men Ior, det var bara regn över honom. Och kanske någon sitter där och tänker att ja, men det är ju andra människor som gör att jag har problem i mitt liv. Att skulle det inte vara för de där andra så skulle livet vara så mycket enklare. Det är ju andra som gör mig besviken. Det är andra som sårar mig. Det är andra som inte tar sitt ansvar. Och så vidare och så vidare. Och jag håller med dig, livet skulle vara bra mycket enklare väldigt ofta om det inte vore för andra människor. Ja, men det kan vi väl hålla med om. Men skulle det vara rikare? Har pandemin lärt oss någonting om andras betydelse i våra liv? Nyckeln till ett rikt liv. Att leva livet för att välsigna andra, för att hjälpa andra, för att lyfta andra, för att tjäna andra. Och jag vet ju hur det skorrar i våra västerländska i vårt öron i ett individualistiskt, sådana självupptaget, självcentrerat liksom samhälle. Men jag lyfter ändå den här frågan, nyckeln till ett rikt och meningsfullt liv. Och vi kan ju låta ett frågetecken finnas där efter en stund. Men det finns väldigt många människor som brottas med den här känslan av att vad är det frågan? Vad är meningen med mitt liv? Varför finns jag? Varför lever jag? Och idag så är faktiskt depression och psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Och märkligt nog så verkar det som om ju bättre vi får det, desto mera så grinar den där meningslösheten oss i ansiktet. Och vi försöker lösa tomheten på olika sätt. Vi kanske försöker lösa den med det här konsumtion, med materialism. Vi mättar själen med olika saker. Det är lite mera mode, riktiga kläder in i garderoben. Lite nya möbler i hemmet. Eller kanske en snyggare bil med mera under motorhuven. Ja, och så fyller vi på lite. Med prylar och saker. Låt mig säga så här, att visst behöver vi de här basbehoven, det som vi behöver för basbehov. Visst behöver vi pengar. Så jag vill inte på något sätt, jag lider med dig, och vi här i församlingen så känner vi för dig som brottas med att få ihop vardagen, brottas med att få ihop ekonomin. Jag har själv vuxit upp i ett väldigt fattigt hem. Och jag har sett ska vi säga, den här smärtan hos mina föräldrar och kampen att få det att gå ihop. Och sitt våndan hos min mor som skötte liksom räkningarna. Att vilken faktura ska man lämna obetald? Är det telefonen som liksom kanske stängs av? Är det elräkningen som elektriciteten som stängs av för att liksom obetalda räkningar liksom finns där på hög? Och jag vet vad det betydde av offer för oss som 5 barn att växa upp i en sån familj. Så jag har sett den här sidan. Den är bekant, väldigt välbekant för mig. Så jag känner med dig som brottas med vardagen. Vi behöver absolut ha så vi klarar oss. Men det finns många, väldigt många som har alltihopa det där. Och ändå är olyckliga. Så konsumtion, pengar, gör oss inte lyckliga. Och sen har vi sett här nu, de här senaste veckorna, att man kan ju förlora allt. Ja, men en av världens rikaste män, Mark Zuckerberg, så förlorar $30 miljarder på en enda dag. Bara för knappt 2 veckor sedan. Och då får man ju ett tacksägelseämne, tänkte jag. Tack gode Gud. För den som inte har en miljard så har ju ingen miljard att förlora. Så man kan ju också ha olika orsaker att tacka Herren. Men enligt forskning så har vår upplevelse av lycka och tillfredsställelse inte ökat sedan 1950-talet. Trots att vi har fått det så mycket bättre materiellt sett i vårt samhälle. Och det tål ju att tänkas på. Och nu har ni säkert hört att Vasa för bara några år sedan satte som mål att bli den lyckligaste staden i världens lyckligaste land. Och man sökte till och med kandidater till den lyckligaste människan i Vasa. Och utnämnde väl också någon. Och jag hoppas att den, han eller hon, är fortfarande lycklig. Men i samband med lanseringen av den här kampanjen att bli den lyckligaste staden så gjorde Vasabladet en intervju med en forskare vid Vasa universitet, Katarina Hellen. Och hon forskar i vad som gör människor lyckliga. Och på tal om konsumtion så säger hon så här, att konsumera sig till lycka, det är ingen långsiktig lösning. Nöjdheten med en ny produkt sjunker och man tröttnar snabbt. Och där har vi ju varit, eller va? Okej. Vi tror att det liksom ska hålla i sig, men ganska snabbt så tycker vi att vi behöver fylla på med någonting nytt. Studier visar att människor, till exempel, som vinner på lotto, det är väl allas våra drömmar, är lyckliga i ungefär ett år innan lyckan återgår till det normala. Människans psyke är väldigt snabbt på att anpassa sig och därför är vi aldrig nöjda. Så det hjälper bara för stunden att du vinner på lotto. Och jag tycker det här är ju intressant att höra. Och jag ska alldeles strax återkomma till vad hon har kommit fram till i sin forskning som gör människor lyckliga. Men en annan sak som vi kan tänka att lösningen till tomheten, meningslösheten i livet, det kan finnas i det här med att jag får uppmärksamhet. Jag får liksom strålkasta ljuset på mig. Och väldigt, väldigt många unga så tänker så här, att bara jag skulle bli någonting stort. Tänk att få bli artist, att få bli stjärna. Liksom få stå där i strålkastarljuset. Alla skulle som se mig och veta vem jag är. Och det är väl därför som sådana här program som Talang och Idol är så populära. Det är nästan alla små flickors dröm idag att få stå på scen med en mick i handen. Och liksom bli beundrad. Få ha ljuset på sig. Kan man inte sjunga eller göra någonting annat. Men man kanske kan bli en känd influencer. Få många följare på sociala medier. Många likes på sociala medier. Och Facebook åtminstone. Något annat så vill vi ha många likes där. Men jag har ju levt ett tag. Och jag och min generation, vi kan berätta för er som är yngre. Att lyckan och meningen, eller ska vi säga den här tillfredsställelsen i livet, den hittar du inte i att stå i strålkastarljuset. Om så hela världen skulle liksom beundra dig. Och det finns så många, skvallerpressen är fylld av berättelser av människor, människoöden, bakom scenen, bakom den där glorifieringen, bakom strålkastarljuset. Hur många olyckliga liv finns det inte liksom bakom scenerna? Men vi som är äldre, vi ska också vara ärliga. Handen på hjärtat. Vi kanske tänker så där, ja men vi har ju lämnat de där de där illusionerna bakom oss att liksom materiella ting eller liksom att få stå i strålkastarljuset skulle liksom vara vägen till lycka och till ett rikt liv. Men frågan är ändå om vi inte där inne bär en tanke om att bara andra skulle se mig. Bara någon skulle bry sig. Bara någon skulle visa, ge mig uppmärksamhet. De kunde ju åtminstone ringa. Ja, men, eller när jag kommer till kyrkan att någon skulle ge mig uppmärksamhet. De kunde ju visa att de bryr sig. Jag har hört det här många gånger. Också från människor i min generation och ännu äldre. Och nu lever ju du och jag i ett sånt här samhälle, i en tid som är väldigt jag-fixerad. Där det inte är andra som är det viktigaste ordet. Utan det är jag, min och mitt. Jag brukar kalla det för den moderna treenigheten. Jag, min och mitt. Jag vill, jag känner, jag behöver. Och så har vi satt liksom livet och snurra runt oss själva. Där jag är i centrum. Men om vi ser i ett historiskt, ett samhälleligt och psykologiskt perspektiv, så är det snarare så här att ju mera vi har satt fokus på oss själva, så desto olyckligare har vi blivit. Och desto ensammare. Och vi har en generation som är ensammare än någonsin förr. Som har fokus mera på sig själv än kanske någon tidigare nation, men som också är väldigt ensam. Och tillbaka till den här lyckoforskaren Katarina Heller. Resultaten, hon säger att resultaten från lyckoforskning så visar att på lång sikt så leder ett fokus på andra människor till högre nivåer av lycka jämfört med om man fokuserar på sig själv. De lyckligaste människorna är de som gör saker för andra, säger hon. Den långsiktiga strategin för att bli lycklig är att göra saker för andra istället för sig själv. Och där kunde jag säga amen och så går vi hem och funderar och tuggar på det lite. Den långsiktiga strategin för att bli lycklig är att göra saker för andra istället för sig själv. Men jag tänker, det är värst vad hon låter lik Jesus. För nu börjar vi närma oss det som han talar med sina lärjungar om när de vandrar där längs vägarna i Galileen. Och det är ju så här att nu lever du och jag i ett sånt här, ska vi säga, narcissistiskt samhälle. Väldigt självupptaget samhälle. Men om vi är lärjungar till Jesus så lever vi också i ett gudsrike, i ett annorlunda rike. Där vår kallelse, vår uppgift, det är inte bara att Jesus kom och rädda oss, utan det att vara lärjunge. Vi har som vision att vi ska vara en relationsbaserad församling som gör lärjungar. Vi förväntar oss också att vi ska vara lärjungar som efterföljer Jesus. Det vill säga han är vår lärare, han är vår förebild. Och vi jobbar på att leva som han levde. Och tittar vi på Jesus så levde han inte för sig själv. Hans mål det var inte att förverkliga sig själv. Han hade ett uppdrag, ja. Absolut. Men det uppdraget så gällde andra. Och han använde inte ens sin makt till att hjälpa sig själv. Andra har han hjälpt, men sig själv kan han inte hjälpa. Håna några stycken honom då han hängde på korset. Att varför stiger du inte ner därifrån nu? Men han kom inte för sin egen skull. Han kom inte för att hjälpa sig själv. Han kom för att hjälpa andra. Han kom för att dö för andra. Så han levde för andra, Jesus dog för andra, Jesus uppstod för andra. Och idag när vi har varit här och lovsjunger och tillbett, idag sitter Jesus på faderns högra sida och ber för andra. Han ber för dig som sitter här i Sion ikväll, han ber för mig som står här och predikar. Han ber för dig som sitter hemma i soffan eller bilen eller var du är. Han ber för sin församling. Så fortfarande så är det andra som finns i hans hjärta. Och Jesus undervisar de här lärjungarna som följer honom där på vägen. Så säger han så här, jag har inte kommit för att bli betjänad. Jag har kommit för att tjäna. Markus 10:45. Jag har inte kommit för att få, jag har kommit för att ge. Och till och med att ge mitt liv för andra. Och jag känner ju hur det här Jesus orden plötsligt kommer väldigt, väldigt nära och krockar fullständigt med en narcissistisk självupptagen värld. Jag har inte kommit för att bli betjänad. Jag har kommit för att tjäna. Varför är jag med i församling? Varför är jag med i den här skaran som följer Jesus? Ja, jag är med därför att jag har fått möta Jesus. Och jag hoppas att när du kommer till Sion, när du kommer till den här församlingen, att du ska få möta Jesus. Och du ska få möta Jesus i andra människor. Men sen finns det en kallelse och utmaning också för ditt lärjungaskap. Att tjäna. Och när det blir lite sådana småsurt och irriterat bland lärjungarna. Över vem av dem som var viktigast. Är tupparna igång här och liksom försöker få ordning på hierarkin här. Och vem av dem som ska få den där viktigaste platsen i himmelriket. Så då tittar Jesus på dem och så ger han dem en lektion som vänder liksom upp och ner på alla eventuella influenser från samhället runt omkring av ideologier och strömningar eller köttets önskan och begärelse. Så tittar han på dem och så säger han: den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Och jag tror det blir väldigt tyst i lärjungaskaran den här dagen. Det är inte hur många du är boss över som avgör hur stor du är, utan i vilken grad du själv tjänar. Det är inte hur mycket du förtjänar, utan om du delar med dig, hur mycket du delar med dig. Det är inte hur många vackra ord människor säger om dig idag eller på begravningsdagen, utan hur och vad du själv säger till andra. Det är där din storhet finns. Inte i vad andra säger om dig, utan vad du säger om andra. Och Jesus sa, det är saligare att ge än att få. För några dagar sedan så såg jag i flödet på Facebook ett citat av en okänd. Ingen kommer att minnas hur mycket pengar du förtjänade, dina titlar eller hur många timmar du jobbade. Men folk kommer att komma ihåg tiden du spenderade med dem och hur det kändes att vara i ditt sällskap. Man kan spendera tid med andra människor utan att det nödvändigtvis känns bra för den andra. De kommer att komma ihåg hur det kändes att vara i ditt sällskap. Och att få jag skulle vilja avsluta med några berättelser. Men att få betjäna andra människor. Att få vara till välsignelse för någon annan. Att få vara med och lyfta någon annan. Göra kanske en dag lite lättare för någon annan. Få göra någonting som har betydelse för någonting för någon annan. Det är bästa boten mot känsla av tomhet och meningslöshet och depression. Jag ska se om jag hittar... Om jag har det med mig här nu, här har vi för flera år sedan så det här hade, det var också Vasabladet som hade, här nu var det inte den där artikeln, här har vi den. En artikel som fångar min blick. Det handlar om fångar i ett fängelse. Och här berättas om en fånge, det här är ett brittiskt fängelse. En fånge som av misstag började brodera och sy. Han kändes väl lite för det först. Men sen fortsatte han. Och det här, han fick vara med och ge de här produkterna till välgörenhet. Och han berättar så här. Han berättar om när han började med det här. Hur han liksom... Ja, hur det upptog hans tid. Och han säger, plötsligt så var det frukostdags och hela natten hade bara flugit förbi utan självmordstankar eller tårar. Jag brukade vara så deprimerad att jag bara satt i min cell. Otvättad, orakad med oborstade tänder och okammat hår. nu känns det som om jag faktiskt åstadkommer något. Och livet har åter mening. Du kan sitta i en fängelsecell och livet kan ha mening när du gör någonting för andra. På seniorträffens julfest så berättade jag om 85-årige Anita som höll depressionen och meningslösheten på avstånd genom att sticka sockor. Och när jag kom på besök där, det var plastkasse efter plastkasse som var fylld med nya sockor som hon hade stickat. Och det här skickades iväg och värmde barnafötter i Karelen och i Baltikum. Ja, men hon tyckte att hon hade levt sitt liv och undrar varför liksom ska man... när man inte kan vara aktiv i församlingen, när man inte kan vara aktiv i samhället mera. Men så fick hennes, de här flitiga händerna, vara med och betyda så mycket för så många barn och så många familjer. Och de där tysta åren i hennes ensam i hennes lägenhet så fick en mening. En annan kvinna, Hilja Aattonen, 104 år gammal, så låg hon i en sjuksäng i Tammerfors. Kunde inte liksom längre vara aktiv i samhället. Men varje dag så tog hon emot människor till samtal och förbön. Hon kunde ha upp till 4 samtal om dagen där hon låg. 104 år gammal. Hon flyttade hem till Herren när hon var 105. En annan kvinna så började skriva brev till fångar. Det blev hennes livsuppgift. Vi kan komma närmare oss. Någon blev vän till flyktingar. En annan så gick med i Mathjälpen. Någon annan blev stödperson. Någon gick med i församlingens omsorgsteam. Eller något annat team. Vi har just firat minnesdagen av förintelsen. Och Viktor Frankl, en österrikisk filosof, psykiater, så han satt i koncentrationsläger. Han överlevde 3 år av fruktansvärd liksom, lidande, utmaningar varje dag med hungersnöd, med hårda förhållanden. Han överlevde och han säger själv att det är tack vare det här andra. Att han såg andra, han levde för andra. Han hade inte fokus på hur han själv mådde. Är det en bra dag, är det en dålig dag, jag är hungrig eller inte. Och han hade fokus på andra människor. Och när han föreläste i Sverige för många år sedan, han är död sedan ett antal år tillbaka. Men då sa han så här, att det går att krama en mening ur varje situation. Det är möjligt för var och en, utan undantag, alltid, överallt och oavsett omständigheter, att finna en god mening i livet. Kan man finna en mening när man sitter i ett koncentrationsläger? Ja, han gjorde det. Och han berättade så här, att det kunde hända att en annan fånge såg på honom och sa, god morgon. Och se, där fanns den där känslan av att livet inte bara var lidande, svält och förnedring. Utan att det mitt i allt kunde vara meningsfullt. Ett god morgon kan ibland räcka för att en annan ska orka igenom den dagen. Tänk på det. Det är inte de stora sakerna du gör. Det kan räcka med ett god morgon. Och ett god morgon så tror jag att hur trötta, hur det än, vilka omständigheter vi än har, så orkar vi med ett god morgon. Eller ett hej i kyrkan till någon. Och så säger han också, ja, han berättar att det var framförallt 3 saker som har burit honom. Och det är relationer. En bok. Och så religionen, tron. På någonting högre, tron på Gud. Men relationer. Om du inte, han säger så här, om du inte kan utföra någon handling som kan vara till gagn för någon annan, så kan du ändå alltid älska. Du kan åtminstone älska. Och jag vill tillägga, så kan du åtminstone alltid be. Det kan vi alla göra. Be en bön till en Gud som hör din bön. Be den för någon annan. Du får be den för dig själv, men be den också för någon annan. Men så kanske du tänker så här, men jag då? Mina problem? Ja, men vem ska se mig? Och varför ska jag göra för andra det som ingen gör för mig? Och då kommer jag ihåg någonting som jag hörde en predikant säga. Att det är så här, att du kommer att överleva dina problem. De kan vara svåra, de kan vara tunga, de kan vara utmanande. Men om Jesus är din frälsare och herre, så kommer du faktiskt att överleva alla dina problem. För du har en evig själ. Men du har massor med människor runt omkring dig som inte bara har problem, utan de har också eviga problem. Varför ska jag göra för andra det som ingen gör för mig? Ja, jag hörde mer än en gång när jag ringde eller pratade med min mor på liksom ålderns höst, och hon var väl inte ens så gammal, när jag hörde henne klaga över att ingen kommer på besök, ingen hör av sig, ingen ringer. Och så ställde jag en motfråga, men ringer du själv då? Och då blev det ju obekvämt och tyst. Ja, jag vet ju att du sitter där och tänker, varför ser ingen mig? Varför bryr ingen sig? Varför hälsar ingen på mig när jag kommer till kyrkan? Ja, men gör du det själv? Ja, nu är jag radikal. Anders brukar säga att han är radikal. Ja, då får jag också vara det. Ja. Mm. Men jag vill avsluta med en utmaning. Jag vill utmana idag alla tankemönster som säger att det andra inte gör, så tänker inte jag heller göra. Att följa Jesus, det är att spränga det där mönstret av att andra ska se mig. Och jag är så glad i att Jesus har sett mig. Så nu följer jag honom för att jag ska kunna vara med och se andra. Och dra andra till Jesus. Då handlar det inte om att nu ska allt fokus vara från andra på mig. Utan det är ju att jag ska se andra. Och jag bestämmer mig för att jag ska vara en som ser. Och jag bryter mönstret av att vänta att andra ska ta kontakt, till att själv vara den här som tar kontakt. Jag bryter tanken på att andra ska bry sig för att jag ska bry mig. Och i en relationsbaserad församling så är utgångspunkten inte att jag ska bli sedd, utan vem kan jag se? Som jag sa i början, jag hoppas verkligen att människor som kommer hit till Sion ska få uppleva att de är sedda. Men vem ska se? Om vi alla tänker att nu ska någon se mig när jag kommer till kyrkan. Nej, låt oss alla vara med i det här fantastiska som Gud gör genom sin församling. Du är välkommen, du är inbjuden att få vara med och bygga Guds församling i den här staden. Hur ska människorna här se en församling som är attraktiv? Jo, när vi inte är så självupptagna och snurrar runt oss själva, utan vi ser andra. Liv, sista citatet. Nej, det är citat av Alalytz, tror jag, som kommer den sista bilden där nu. Att livets rikedom gömmer sig inte i vad andra gör för dig, utan i vad du gör för andra. Jag har inte kommit för att bli betjänad, utan för att